Hej och välkommen till dagens juridikpodd. Du får också gå ut, Erik. Jag klarar inte det här. Ni kan inte stå där. Du kan inte stå. Gå ut, stäng dörren och gå och försvinn. Hej och välkommen till dagens juridikpodden. Den 29 augusti så är det dags för årets upplaget av Juristgolfen som i år spelas på Fågelbro Golf och Country Club. Det är en dag där man förutom golf kommer att bjudas på dryckesprovning, middag på Fågelbro krog och möjligheten att vinna en resa för två till Sydafrika. Om du gör en hole-in-one vill säga. Ta chansen att anmäla dig och dina kollegor till årets upplaga av Juristgolfen. Du går in på juristgolfen.se. Jaha, vi har lanserat en ny plattform på Dagens Juridik som vi har jobbat med. Jag tycker det känns som i flera år, men i varje fall aktivt med IT-arkitektur och sånt där som det så fint heter och webbdesign. I varje fall väldigt aktivt under ett år. Hur har det gått? Vad säger redaktionschefen Erik Tagesson?
Jo, men det tycker jag är en välbehövlig och mycket bra uppfräschning. En ny kostym som du skrev i din välkomstartikel. Det ser mycket bra ut och inte minst så är det användarvänligt och fungerar mycket bra i mobilen. Vilket har varit en brist på den gamla hemsidan.
Ville?
Nej, men nu tar vi steget in i den digitala eran här och låter alla få ta del av Dagens Juridik på ett lättillgängligt sätt. När man faktiskt kan läsa den i mobilen och surfplattan. Och det är väldigt mycket snyggare helt enkelt.
Man har ju kunnat göra det tidigare, säger jag som är äldst i skaran. Men det har inte varit så anpassat kanske förut. Där man har fått zooma och scrolla och allt vad det nu heter. Men nu är den alltså på plats, den här nya plattformen. Som jag vet att det är så för oss som jobbar med det här, så har det varit halva vårt liv. För er läsare så är Dagens Juridik halva ert liv, men kanske inte den nya plattformen. Men vi har gjort den för er skull och vi hoppas att ni kommer att uppskatta den. Vi har haft EU-val. 53% valdeltagande. Det är ungefär som ett amerikanskt presidentval. Någon procentenhet mer. Varför är det så lågt?
Jag tror att generellt så har EU-valet haft svårt att engagera. Folk vet inte riktigt vad det är de röstar på. Det har liksom inte samma långa tradition som riksdagsvalet. Jag tror att det är så pass enkelt.
Men i år kändes det ändå som att man var ganska... Det kändes som att det var ett engagerat val i år, tycker jag.
Ja, mer än tidigare. Det har varit mer publicitet kring och alltså, media har uppmärksammat i större utsträckning och tv-sända debatter och sådär som har dragit tittare.
Sen får man nog inte glömma heller att det fanns ju ganska många som röstade nej till att Sverige skulle gå med i EU redan från början. Och jag tror att många av dem känner ju hopplöshet. Alltså, de har ju ingen anledning att rösta i EU-valet, kanske de känner.
Ja.
Valhemligheten har ju både omskrivits i Dagens Juridik här på... En debattartikel av förutvarande chefen för dåvarande valmyndigheten, Per-Ola Larsson, han skrev ju om att det är väldigt viktigt att man också ska kunna dölja när man tar valsedlarna. Någonting som också har införts i svensk lagstiftning. Varför kan man inte vara öppen med vad man röstar på?
Ja, men det tycker jag väl i och för sig att man i en vallokal ska ha den möjligheten. Det är väl för att man ska kunna påverkas utifrån eller att man ska känna sig påverkad. Däremot tycker jag det är så konstigt att som samtalsämne så är det tabu att prata vad man har röstat på. Folk kan berätta om sina mest privata hemligheter vad gäller sin partner eller oavsett vad det är. Men just vad man röstar på är tydligen väldigt, väldigt känsligt.
Ja, det är jättekonstigt tycker jag. Jag tycker valhemligheten är en fin grej, men jag tycker också att det är konstigt att det är stigmatiserat i Sverige att berätta vad man röstar på.
Jag vet inte om det har något med konflikträdsla att göra så att vi kanske inte vill ta den. I grund och botten så är det naturligtvis nödvändigt för att motverka påverkan och tendenser som är av mer diktatoriskt slag.
Men tycker ni att man som journalister ska vara öppen med om man har en politisk åsikt?
Det är en bra fråga där, för att å ena sidan deklarerar man då var man står och på så sätt kan det vara en transparent möjlighet att få reda på detta. Å andra sidan så ska man som journalist, precis som domare eller någon form av andra oväldiga ämbeten, kunna skriva illa om det är nyheter som är illa om det parti som man själv har röstat på. Så jag är väldigt kluven i den frågan. Jag tänker inte redovisa det öppet.
Nej, men jag håller med. Som journalist är det extra besvärligt. Det tycker jag också. Och det finns ju många saker som man som journalist undviker. Eller jag är inte med i några liksom, olika föreningar och liksom, den typen av sådär. För att man vill aldrig att ens objektivitet ska kunna ifrågasättas. Men vad är det vad man röstar på, så håller jag med om att det är problematiskt.
Jag tycker att det är intressant. Jag som har ägnat mig en del genom åren åt att skriva så kallad opinionsjournalistik och skriva krönikor och sådär i olika sammanhang, mycket med inriktning på just juridik. Jag har fått mejl från läsare som har varit urförbannade på mig, och jag har blivit kallad allt från vänsterextremist till supernyliberal och sådär. Högerextremist tror jag aldrig jag blivit kallad, men det är otroligt svårt tydligen att placera även åsiktsjournalistik på en höger-vänsterskala utifrån i alla fall de reaktioner som jag har fått. En annan fråga som ju rör val och demokrati är att det i dagarna så var faktiskt precis 100 år sedan som Sveriges riksdag röstade igenom lika rösträtt för kvinnor och män, närmare bestämt den 24 maj 1919. Ska vi säga att det var inte allmän och lika rösträtt för män heller i Sverige förrän 1909. Så att männens försprång togs i kapp av kvinnorna bara, om vi säger bara då, det var ju 12 år för sent naturligt, 11 år för sent blev det, när det trädde i kraft då 1921. Vad kan man säga om detta?
Ja, men det som du säger, det var väl 11 år för sent, men jämfört med många andra länder så låg vi ju relativt bra till, även om det är så att säga idag svårbegripligt att se varför det fanns en skillnad, eller man gjorde den här skillnaden från början.
Jag tror Sverige var sist i Norden faktiskt, om man nu ska...
Ja.
Men på andra sätt, vad säger du?
Ja, det är väl, idag är det ju självklarhet med lika rösträtt för alla, även om man kanske någon gång ibland då och då tänker, och det här är inte baserat på kön, men att ja, alla kanske inte borde ha det.
Alla borde inte ha rösträtt?
Nej, jag tror vissa människor som man stöter på ibland har ju åsikter som man tycker kanske... inte lämnar sig.
Nu är du ute på hal is, Ville. Man kanske skulle ha ett kunskapstest i grundläggande demokratisk.
Nej, det går för långt. Men det var en passus bara. Men ja. Jag tycker också att det är problematiskt att det faktiskt inte blev så här först för 100 år sedan. Ja, det känns helt sjukt i dagsläget.
Men det är intressant också, för att det är nämligen så att först 1922, det är alltså året efter det att kvinnor fick allmän rösträtt, så fick män som inte hade gjort värnplikten allmän rösträtt. Så det krävdes att man var beredd att döda för sitt land för att man också skulle få rösta i sitt land. Va? De som satt på häkten och anstalter fick inte rösträtt i Sverige för 1937. Och dessutom de som då var på obestånd och bodde på fattighus eller hade gjort en konkurs, de fick rösträtt 1945. Om vi nu ska göra en liten historisk odyssé utav rösträtten. Så att var man fattig fick man inte rösta i Sverige för 1945. Så jag vet inte om det är det året vi egentligen ska prata om allmän och lika rösträtt. Och ska man vara riktigt, riktigt petimetrisk, så är det först 1989 när vi genom lag då upphäver det så kallade omyndighetsförklaringen, som även då folk som har en lite svagare intelligensnivå fick möjlighet att rösta. Så att det här är frågor som förföljt oss fram till 1989 i varje fall. Sen kommer diskussionen om ska man få rösta innan man har fyllt 18 och så vidare. Men det är en helt annan diskussion. Nyligen har vi rapporterat om JO som var ute och inspekterade kriminalvården. Och hur JO och hennes egna medarbetare i samband med inspektionen fick genomgå kroppsvisitationer när de skulle in på anstalten. Det har väckt ganska starka reaktioner från både JO själv som kritiserar anstalten Salberga då för detta. Är det överhuvudtaget rimligt? Varför tror ni att man tvingar rikets högsta juridiska ämbetsman, nämligen justitieombudsmannen, att genomgå kroppsvisitation med metalldetektor och avkänning av kläder och sådär?
Nej, jag tror att det är för att JO är där på en föranmäld inspektion, och då vill man göra rätt för sig. Man vill visa sig från sin bästa sida, från kriminalvårdens sida och från anstaltens sida, och då gör man de kroppsbesiktningar som man ska göra.
Jag vill bara säga att kroppsbesiktning har inte skett. Det är en mer långtgående variant av kroppsvisitation, men du ska vara helt korrekt. Men kroppsvisitation har skett.
Jo, men jag tror precis som du säger, Will, att här har anstalten så att säga två alternativ. Det ena alternativet är att man låter JO gå igenom i egenskap av landets högsta juristämbete, eller så följer man de regler som finns. Oavsett vad man gör, uppenbarligen, så kan man ju få kritik. Nu fick man kritik för att man genomförde säkerhetskontroller. Om JO hade tagit sig in till anstaltens innersta kärna utan att gå igenom en sån här säkerhetskontroll, ja, då finns ju risken att anstalten har blivit kritiserade för bristande säkerhetsarbete.
Det är jätteintressant. Alltså, ni menar att man har gjort, man har så att säga, i någon mening sett till att vara lika nitiska emot JO som man hade varit mot vem som helst för att inte få JO-kritik?
Det tror jag absolut. Det är jag rätt övertygad om.
Det tror jag också. Och jag, alltså, utifrån min mening så tycker jag nog att anstalten har agerat korrekt här. Nu ska vi inte... Alltså, man kan ju inte förutsätta att anställda har ju inte haft någon misstanke om att hon skulle föra in narkotik eller något, men det kanske är så att ja, man vill försäkra sig om att det inte finns någon mobiltelefon. Hon har ju träffat intagna, haft kontakt med intagna. Tänk om hon skulle bli bestulen på någonting. Alltså att man gör en kontroll av vad bär hon med sig in på anstalten.
Det är helt rimligt. Samtidigt kan man ändå tycka att det är ändå JO. Någon måtta får det vara.
Jo, men alltså, till och med säkerhetschefen på anstalten, varje dag när han kommer till jobbet så går han igenom en säkerhetskontroll.
Det tycker jag är skillnad mellan JO och säkerhetschefen på anstalten.
Men alltså, då, det innebär nästa fråga är, ska poliser kroppsvisiteras när de går in på en anstalt?
Absolut. Ska de kunna bära med sig ett vapen in? Nej. Och då ska de kroppsvisiteras. Alla som ska in på en anstalt. Det är liksom hela säkerhetstänkets grundregel är att alla ska kontrolleras.
Även anstaltschefen?
Ja, även anstaltschefen. Och det gör han. Jag är helt övertygad om att när han passerar då in i området där de intagna befinner sig, då ska han genomgå en säkerhetskontroll.
Ja, det är intressant när säkerhetsmänniskor så att säga, ska underkasta säkerhetskontroller. Flygplats, säkerhetskontrollanterna till exempel, har jag själv sett visiteras när de går igenom bågen utav kollegor då. Så det kanske är den principen som tillämpas. Samtidigt säger då chefs-JO i sitt eget yttrande, de pekar just på att det här är fråga om beslut som ska fattas i varje enskilt fall då, och att åtgärden alltid måste trots allt vara nödvändig och proportionerlig och inte göra så här slentrianmässigt som vi sitter här och kanske då pratar om att det sker eller i vart fall borde ske.
Nej, sen ska man också vara schysst mot JO här och säga att den huvudsakliga kritiken mot anstalten Salberga angående de här visitationerna och säkerhetskontrollerna riktas ju inte mot att JO fick genomgå särskilda kontroller, utan det handlar ju om att det inte finns ett tydligt regelverk eller liksom förhållningsregler för anstalten Salberga hur man ska gå tillväga i de här situationerna.
Jag tycker det är intressant om det finns någon grej. Tror ni kungen, i den mån han besöker kriminalvården, vilket jag antar att han har gjort vid något tillfälle eller gör med jämna mellanrum som statschef, ska han också underkastas kroppsvisitation?
Ja, varför skulle han inte göra det?
Han är kung.
Han är kung, absolut. Men om han ska träffa intagna så gäller precis samma regler för honom. Och det handlar ju inte om att kungen eller JO misstänks smuggla in någonting. Det handlar om att de kan bära saker på sig som inte ska kunna liksom fångas upp av intagna inne på anstalten. Oavsett om det rör sig om en knappnål som kan användas som ett vapen. Man ska inte... Alltså anstalten bestämmer och måste kontrollera vad som förs in.
Jag hör att du nästan aspirerar för att bli säkerhetschef.
Ja, jag har ju jobbat inom kriminalvården.
Se där. När du pluggade juridik, va?
När jag pluggade juridik, ja, så jobbade jag som vårdare på Kalmaranstalten och sedan också anstalten Kirseberg. Så att jag tycker att det är viktigt och har sett hur mycket som kommer in och på alla möjliga sätt.
Men JO hänvisar ju till någon form av regelverk här som säger då att man ska göra en bedömning i varje enskild situation.
Ja,
alltså, det krävs ju någon form av ändring.
Ja, men det som JO väl har utsatt för, det är väl att ha gått igenom de här bågarna och de har gett utslag. Och därför har man då gjort bedömning att nu måste vi kontrollera vad är det som ger utslag, precis som på flygplats.
Ja, men de har ju också känt kontroll efter på ställen där både den här spaden och larmbågen inte har gett något utslag.
Ja, det kan ju inte jag svara på hur Salberga har gjort den här bedömningen.
Ja, alltså det är en intressant fråga som vi aldrig faktiskt tidigare har berört, huruvida en hög ämbetsman som justitieombudsmannen ska behöva underkasta sig kroppsvisitation eller inte. Men alla är lika inför lagen, även justitieombudsmannen. En annan sak som vi har rapporterat kring här och diskuterat rör våldtäkter. Brottsförebyggande rådet har ju kommit med en rapport som visar att det egentligen inte är möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom, egentligen oavsett hur bra polis och åklagare arbetar, men att det finns ett utrymme för förbättringar. Det här är en studie som Brå har gjort.
Ja, och det där kan man väl säga, tycker jag då, att det här baseras ju på, dels så handlar ju undersökningen om våldtäktsanmälningar under 2016. Så då såg ju våldtäktsbestämmelsen annorlunda ut jämfört med vad det gör idag. Vi hade inte den så kallade samtyckeslagstiftningen. Och sen dyker ett annat problem upp, och det är ju att det handlar om att den kraftiga ökningen av antalet åtal eller fällande domar kommer inte att öka om polismyndigheten ser ut som den gör idag. Det finns ju eventuellt möjligheter att omorganisera polismyndigheten, och kanske att våldtäkter inte ska hamna på grova brott eller liknande som gör att man kan få förändrad statistik. Det tror jag.
Men Brå konstaterar väl också att det finns i väldigt många av de anmälningar som kommer in, alltså en hög procentuell grad, så finns det grundläggande problem som gör att de här brotten aldrig kommer att utredas vidare eller leda till
åtal. Absolut, absolut.
Och det är att det finns ingen gärningsperson som är identifierbar. Det här den anmälda våldtäkten kan faktiskt inte nå upp till våldtäkt. Alltså det finns inte samtliga rekvisit för att nå upp till våldtäkt. Och därmed läggs det ner. Så att det är ju en rätt stor andel som försvinner så att säga redan i första ledet.
Mm. Absolut, men så är det alltid när man tittar på anmälningar. Det är det som gör det svårt att analysera anmälningsstatistik på det sättet. Att en anmälan är ju bara en anmälan, det är ju subjektivt.
Alltså rent statistiskt så är det alltså att ungefär 5 av 100 anmälningar om våldtäkt leder till fällande dom. Va?
Mm.
Det är alltså då personuppklaring som är väldigt låg. Vi vet att det är problem att utreda sexualbrott generellt, eftersom det av naturliga skäl är svårt med bevisningen. Bara för att man till exempel har säkrat sperma och DNA så är det ingenting som i sig bevisar att ett brott har blivit begånget. För det kan ju vara ett frivilligt genomfört samlag. Och då ställs än en gång ord mot ord, och trovärdighet och tillförlitlighet ska bedömas. Min egen erfarenhet av att läsa alla dessa förundersökningsprotokoll och domar som jag har gjort i mitt liv, och inte minst de senaste, låt säga, 10 åren, är att man i allt högre grad från domstolarnas sida kritiserar polisutredningen och inte minst de tekniska undersökningarna för att vara undermåliga. Jag tror jag pratade om det tidigare i den här podden. Va? Och att det går att öka omfånget på avspärrningar. Man har inte hanterat spår på det sätt som man borde ha gjort och så vidare.
Ja, men det är också det som är intressant här, är att de skriver att polisen i snitt ändå vidtar 8 utredningsåtgärder. Det tycker jag låter ganska mycket.
Ja, absolut.
Mm. Sen har vi pratat inom polisen här. Jag medverkar själv i någon liten undersökning för några år sedan som dåvarande Rikskriminalen genomförde på det här temat. Att man kanske borde öka den interna attraktiviteten i att utreda sexualbrott för poliser. Därför att tidigare många gånger har det legat på samma utredningsenheter som har utrett grova våldsbrott, och då har det då av olika skäl ansetts mer prioriterat att ta våldsbrotten, mord och dråp och grova rån och sådär framför våldtäkterna. Jag vet inte varför, det känns ju oerhört angeläget. Det har höga straffvärden och det är brott som på alla sätt borde beivras, och inte minst med tanke på att det är knepigt att föra i bevisning, så skulle jag med någon form av detektivambition tycka att det vore en utmaning att ta sig an de här. Så nu ska vi se till så vi säkrar tillräcklig bevisning för en åtal och fällande dom.
Men jag håller med, men vem är det som gör de prioriteringarna då? Är det rikspolischefen?
Ja, det är ju alltså kriminalchefer och det som tidigare hette rotelchefer, alltså idag sektions- och enhetschefer naturligtvis, som rent operativt ska leda det här. Sen handlar det om direktiv uppifrån att nu ska det här prioriteras. Men frågan är varför man inte kan komma längre än så här. Va? Och våldtäkterna ser lite annorlunda ut än vad kanske gemene man tror. Vi pratar några procent är då så kallade överfallsvåldtäkter, och i de allra flesta fallen så känner offer och gärningsman varann sen tidigare. Va?
Ja, det är mellan 3-5% som är överfallsvåldtäkter i det här underlaget som Brå har.
Just det.
Haft, och det är då 785 anmälda våldtäkter under 2016.
Mm.
Tror jag, så att, och som du säger, de är också bekanta, även om det inte är i relationer, så är det åtminstone personer som har känt varandra någon dag så att säga. Det skiljer sig från det som man brukar kalla överfallsvåldtäkter.
Men det är jätteproblematiskt tycker jag att uppklaringsprocenten är så här låg.
Ja, självklart.
Ja, det är, i någon mening så tror jag att det här är en skärpningsfråga för förundersökningsledare då, som är ytterst ansvariga för att säkra den bevisning och hålla de förhör som behövs. Och därutöver att, så att säga, innan ens misstänkt finns att operativt leda arbetet på brottsplatsen på ett sätt som gör att man faktiskt kan uttömma de möjligheter till bevissäkring som existerar. Så detta om våldtäkter. Sen har vi regeringen som vill införa särskilda straffskärpningar för brott som riktar sig mot politiker, till exempel förtroendevalda. Är det bra eller dåligt?
Det är jättebra tycker jag. Jag tycker faktiskt det, för att det här börjar bli väldigt problematiskt nu i det här polariserade och politiserade klimatet vi har i Sverige. Att man måste kunna ställa upp som förtroendevald, vare sig det är på kommunbasis eller som statstjänsteman eller som riksdagspolitiker, och kunna uttala sig utan att vara rädd för repressalier och konsekvenser.
Ja, självklart. Frågan som jag ställer mig själv, men det finns väl redan vissa möjligheter, alltså i dagens lagstiftning, att man vid straffmätningen tar hänsyn till att det här brottet då har riktat sig mot en ja, offentlig person eller en person som är förtroendevald. Så vet inte jag hur så här stort det utrymmet är jämfört med vad den här nya då tänkbara paragrafen ska ge för möjligheter.
Det är lite intressant, för vi ser nu då så kallade selektiva straffskärpningsgrunder för en rad tänkbara eller potentiella målsägande. Bland annat hade vi det här med blåljussabotage tidigare, som vi diskuterade också här i dagens juridikpodden. Och det vill säga man tillmäter en vissa kategorier ett högre, vad vi kallar det, målsägande värde.
Skyddsvärde,
just det. Därför att de representerar i någon mening mer än citat bara slutcitat sig själva. Är det där straffskärpningsgrunderna ska in? Alltså att det här ska ha ett högre värde för att ha ett högre skyddsvärde så att säga.
Ja, men i det här fallet tycker jag faktiskt det. För att det är ändå ytterst så, om vi ska värna om den här yttrandefriheten och vi ska värna om vår demokrati, så måste man ju kunna uttala sig offentligt utan att man ska bli hotad till livet.
Jag håller med, och det kan man väl också säga att de allra flesta remissvaren är på samma linje, att det här verkar vara oerhört efterfrågat och efterlängtat. Jag har sett flera som har uttalat sig, både SKL och Nämndemannaföreningen, och överallt så tycker jag att det här förefaller vara efterlängtat.
Ja, jag tror särskilt när det gäller liksom de som sitter i kommunfullmäktige och liknande, att det är mycket svårare på mindre orter än vad det är att sitta som riksdagspolitiker. Som riksdagspolitiker och inte vara ett känt namn, så kan man leva en ganska anonym tillvaro och skriva sina motioner och inte synas så mycket i media. Men är man liksom, sitter man i kommunfullmäktige, så är det lätt att åka på stryk i lokaltidningar och folk vet vem man är och sådär. Så jag tycker det här är kanon. Alltså.
Ja, och det tror jag också gäller, alltså en riksdagspolitiker har ett helt annat skyddsnät. Alltså både från partiet och även från då polisen eller säkerhetspolisen, om man skulle kontakta och uppge att nu har jag utsatts för det här. Som en landstingspolitiker eller kommunpolitiker, så tror jag att det här, så att säga, det är längre till den typen av skydd än om du sitter i Stockholm.
Finns det någon som i det här kommer känna sig lite förfördelad när vi pratade blåljussabotage tidigare då, som höjer skyddet emot så kallad blåljuspersonal? Så omedelbart så dyker det upp som säger, varför inte akutläkare och omvårdnadspersonal inom akutavdelningar på sjukhusen, varför omfattas de inte av lagen och så vidare? Det finns alltid folk som säger, men vi är också skyddsvärda. I det här sammanhanget kan man tänka sig att andra förtroendevalda i, inte vet jag, föreningar så där, skulle kunna tycka, varför ska vi inte ha ett förstärkt skydd?
Ja, det kan man nog tycka, men någonstans måste man också dra gränsen. Sen är inte jag personer att avgöra var man ska dra gränsen, men man kanske kan börja prata här om advokater eller åklagare eller domare.
Ja, nej, men absolut. Det är en svår gränsdragning att göra. Men vad gäller just förtroendevalda, så var vi inne på det nu, att det är liksom en demokratisk fråga. Att för att demokratin ska kunna fungera så måste förtroendevalda ha ett skydd.
Kommer det hjälpa? Är det bara en markör det här?
Ja, absolut. Men det är klart att det har ett signalvärde. Samtidigt så måste man ju någonstans sätta gränsen för hur många sådana här straffskärpningsgrunder kan man införa innan det blir liksom alldeles för många. Och snart kanske vi har nått den gränsen. Jag vet inte hur många det finns kvar. Liksom.
Det är bara en minoritet som inte har straffskärpningsgrund.
Ja, precis. Och sen, det här blir ju alltid problematiskt över tid. Någonting som anses vara en rimlig straffskärpningsgrund idag kanske inte är det om ett visst antal år.
Men min fråga egentligen var så här, kommer det att hjälpa? Alltså, finns det någon form av prevention i den här straffskärpningen? Eller är det bara en markör?
Det tror jag att det gör faktiskt. För att det här hatet som flödar på sociala medier och liknande, det kanske faktiskt kan stävjas lite med de här straffskärpningarna. För då blir det ju ganska allvarliga konsekvenser om man begår den här typen av brott mot förtroendevalda.
Jo, men det är det jag tror också. Att, alltså just signalvärdet att det här går ut, det kommuniceras och att man förstår att det här värderas på ett annat sätt. För som sagt, eller som jag sa i början, det finns ju redan ett utrymme för att plussa på ett straff för ett olaga hot om du vänder dig mot en politiker eller för den delen en journalist eller någon som anses representera demokratins grundstenar. Men genom det här så skickar man ut en tydlig signal att det här är någonting som samhället ser extra allvarligt på, och det är också då så att säga straffskärpande per automatik.
Men jag tror att kommunikationen kring det här är jäkligt viktigt. Man måste liksom få se att det faktiskt blir några konsekvenser av det här beteendet, för att annars så kommer det bli ohållbart i slutändan.
Man brukar ju säga inom kriminologin att en av de grupper där allmänpreventionen faktiskt fungerar vid straffskärpningar är så kallade, inom citationstecken, vanliga människor, tidigare ostraffade människor som inte redan är på glid. Det vill säga, om man vet att jag genom att skicka vad jag själv tror är ett anonymt men allvarligt hot emot en förtroendevald kommunpolitiker till exempel. Om jag läser i tidningen att den som gjorde det för ett halvår sedan faktiskt dömdes ett ganska strängt straff och dessutom fick betala ganska avsevärt skadestånd, det kostade rejält, så kan det då avskräcka mig från att trycka på den här knappen, tänka en gång till och så vidare.
Ja, men det tror jag, och jag tror också att man faktiskt i det här fallet, det här handlar nog inte bara om personer som så att säga är på glid, utan det är nog väldigt mycket inom citattecken vanliga människor som begår den här typen av brottslighet, alltså hotar förtroendevalda och sitter framför sin skärm och skriver oegentligheter. Så att jag tror att det här kan ha en väldigt god preventiv effekt.
Sen kommer den vanliga frågan att uppkomma, har vi i samhället, rättsväsendet, resurser att utreda till exempel den här typen av brott som begås via internet, vilket vi naturligtvis i förlängningen måste skaffa oss eftersom det är en av de mest skenande brottsutvecklingar vi ser just nu, att internet används för den här typen av då brottslighet. Men ja, vad säger du, Erik?
Ja, det är en fråga som är större än Dagens Juridikpodden.
Det kan vi hålla med om. Kort om veckan som har gått i övrigt. Kanada, Finland är ju idrottspunkt som vi brukar ha med i podden. Ville är vår stora idrottsfantast.
Ja, det är den största idrottsbragden sedan Lake Placid.
Det var allt du har att säga om den matchen.
Nej, men det var otroligt. Jag satt i soffan och grät. Marco Anttila, kaptenen, tvåmetersmannen med den knackiga skridskoåkningen, gör två mål i finalen. Sänker Kanada fullständigt.
Där kom den här sportreferatet som vi är så vana att höra. När det gäller jaktfronten då, Erik, det är ju en av dina stora...
Ja, nu började suga jakt här, men nu var det tag sedan jag var på skjutbanan förra veckan när podden spelades in. Sköt sådär, men avslutade i alla fall med en guldserie, så nu ser jag fram emot att jaga lite vildsvin så snart som möjligt.
Ja, där ser man. Idrott och jakt. Solen är på intågande, får vi hoppas. Och vi har faktiskt två långhelger. Dels den som vi befinner oss i och den som kommer nästa vecka. Därefter kommer sommaren. Och jag vill än en gång avsluta med att hänvisa till juristgolfen.se. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Tack.